Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej hörni, ni lyssnar på Okrystat med mig och Savia.
Och med mig och Pokoa. Och idag har vi med oss en gäst. Det känns jätteroligt. Vem är du?
Jag är en svettig gäst som har sprungit hit i sommarvärmen. Men Rebecca Tiger, Wild Herbarista.
Kallas du Wild Herbarista även liksom i ditt dagliga liv? Eller det är ditt sociala medienamn?
Det är mitt sociala medienamn. Jag kallas Rebecca eller Ruby.
Ruby. Mm, fint, det ville jag att en dotter skulle heta. Det var ett tag jag hade Ruby som namn, jag tycker det är väldigt fint.
Det är jättefint, men är det inte på tapeten längre?
Jag har varit lite mer att jag vill ha ett namn med anknytning till Ghana eller Gambia. Men nu försöker jag få in att tredje barnet ska få ett svenskt namn, så att det alla nationaliteter är. Men,
Benetton.
Vad blir Rubin då på ett annat språk kanske?
Det ska jag kolla upp. Bra.
Jag ska kolla. Men vet ni att Ruby, namnet Ruby är lite, det hör ihop med eran podcast tema. För att när jag var gravid med mitt första barn så blev jag gravid väldigt liksom mitt i allt. Och ingen annan var gravid och det var typ...
Du var ung eller?
Nej, jag var inte så ung egentligen, men i Stockholms mått så är jag typ 28 ung.
Ja, det är faktiskt ganska ung.
Så... Jag tyckte det var så himla svårt att bli gravid och inte orka. Så att mitt alter ego Ruby kom och var så här: men ni stannar på festen, men jag måste gå hem för att sova för att jag när ett barn. Och så gick liksom Ruby ut med Dignity och Rebecca var så här: åh gud, de har jättekul. Men då hade jag haft FOMO när Ruby var med.
Okay.
Så Ruby är lite så här, she can save me sometimes när Rebecca blir blyg, så kan Ruby komma in och vara lite
hon
mer.
Hon är den moderliga, lite lugnare.
Hon kan vara den moderliga, men hon kan också vara den modiga. Mm. Så det är nice.
Gud, jag vill också ha. Det känns tryggt på något sätt att ha ett alter ego. Bara, men då kan jag bara gå in i det, så kan jag lägga fokus åt sidan. Och så ibland orkar man inte vara sig själv.
Nej, jag vet. Man orkar inte vara sig själv alltid faktiskt.
Mm. Nej.
Man tröttnar.
Mm. Bra. Ja.
Ja. Ja, det gör man verkligen. Men du, vill du berätta själv fritt vem du är, eller Opo, har du någon presentation av Rebecca?
Nej.
Vad gör du om dagarna?
Jag gör väldigt mycket om dagarna, men framförallt så är jag ju häxa och jordprästinna. Alltså jag jobbar väldigt mycket med ritual, ceremoni, olika liksom former. Alltså antingen ute i naturen och i grupp eller... enstaka tillfällen, typ en namngivning eller handfästning / bröllop, eller att någon, ja men efter man har fött barn eller innan någon ska bli mamma, alltså olika ceremonier, och ibland håller jag och ibland så svarar jag bara på frågor hur man kan liksom skapa ceremonier i ett land som har typ inte så bra tradition med just det. Nej, det är mest staten och olika religiösa samfund som har ceremonier. Så lite så. Men sen har jag också ett annat liv, och det är att jag faktiskt är regissör och skriver manus och sådana saker. Men mesta tiden just nu när du frågar går åt det här med ceremonier.
Och vem kan kalla sig för häxa?
Oh.
Ja, det är ju ingen, det kan ju vem som
helst.
Det
är ingen legitimation.
Nej.
Som
nej, det är likadant. Nej, precis. Det är liksom, det är, några vill ju inte ens kalla sig för det, och några tycker att det är jättereclaiming, typ som ordet queer eller någonting sånt.
Så, vad innebär det liksom för dig?
Ja, nej men för mig innebär det ju själva betydelsen rent etymologiskt vad ordet betyder. Om man följer det bakåt i liksom nordisk tradition kommer man till liksom forngermanska och då betyder det gräns, alltså gränsöverskridare eller tunriderska. Hagansusa betyder någon som har en fot i den världen, en fot i den här världen. Mm. Väldigt lik en doula, väldigt lik en barnmorska, väldigt lik liksom många personligheter också. Men, så jag brukar tänka att alla som inte känner att de riktigt passar in någonstans i sina sammanhang kan egentligen claima det. Liksom. Att man är lite icke-normativ, men det behöver inte vara inom en specifik liksom, identitet eller subgrupp, utan bara så här, i livet.
Min hembarnmorska kallar sig för häxa och jag tycker hon verkligen är det, just med det här också väldigt intuitiva och också som du, precis som du beskrev, man inte liksom riktigt passar in och man är banbrytande. Man hade säkert blivit bränd för länge sedan, back in the day.
Ja, men visst. Mm.
Ja, back in the days så var ju häxa, ordet häxa en brottsrubricering som då framförallt riktade sig till barnmorskor, kloka gummor, allmänt kvinnor som tog plats, konstiga, sådana som inte var födda i Sverige, änkor, alltså icke-reproduktiva kvinnor. Och då var det ju, då var man anklagad för häxkonst eller häxa, och det betyder typ att man hade älskog med Satan. Eller att man utförde skademagi, typ så här, du har ingen mjölk för att hon har tagit all din mjölk.
Mm.
Men den brottsrubriceringen, den är borttagen ur svensk lag, men den var kvar en ganska lång bit.
Mm. Hur långt in, vet du det?
Alltså i till 1700-talet.
Okej, okay, wow. Mm. Mm. Jag visste det, att det var många barnmorskor som blev anklagade för det.
Mm. Ja, men det är inte så konstigt, alltså förr i tiden då man tänker att, att barnmorskan är den då, alltså jordemodern, ljusmodern, den som är hjälpperson, alltså hjälpmormor, ta det här barnet, och det första den har gjort i gammal tradition är att ge det till marken, att jorden tar emot dig. Men det funkar ju i en tradition som inte är så patriarkal, men det fanns en påve som hette Innocentius också, den tredje. Han var inte så innocent, för han startade ganska mycket av det här misogyna och häxjakten. Och han också liksom tog bort rätten att en kvinna skulle kunna känna att den, man kunde bestämma själv att när man kände att det fladdrade i magen, då hade man ett barn. Innan dess så fick man liksom bestämma själv, och då fick man välja att det här barnet skulle kunna komma till livet eller om det inte var dags. Liksom, man kunde göra en abort, även om det inte hette det.
Nej.
Men han tyckte att absolut inte, för att mannen står närmast Gud. Så därför måste det vara i befruktningsögonblicket. Och då, om det kommer in en kvinna och tar emot ett barn, då blir hon emellan barnet och Gud. Och då tar till jord, till moder jord, till gudinnan. Så då blir det lite jobbigt. Och därför så blir ju barnmorskan ett jättebra föremål för det här häxmysogynt-hatet.
Jag tror, det finns ju en viss mystik över barnafödandet som folk har väldigt svårt med. Man vill ju förstå allting också. Och det finns ett stort behov av att kontrollera, experimentera, förstå det hela. Men att det är viss, att det är så mycket känsla i det där, jag kan tänka, det är ju liksom kan se som väldigt hotfullt, att de förstår någonting vi inte förstår. Och såklart det handlar mycket om kontroll av kvinnor och,
alltså, jag måste nog säga att barnmorskan är, det är nog ett av de få, alltså, det yrket har stå, alltså, jag kan inte tänka mig ett mer
utsatt
yrke liksom, genom tiderna, med liksom allt ifrån att man inte dög när det inte fanns någon skola, och sen när det fanns en skola så dög man ändå inte, och sen så måste det finnas läkare, och sen så duger det ändå inte. Och det är en svår, jag beundrar verkligen er som liksom på något sätt har en röst som förnyare men håller kvar och inte blir så polariserad som det lätt kan bli, liksom hemmafödsel versus sjukhus och sådär. Att det krävs mer nyanser som är just det där cykliska som du pratar om. Det magiska. Det är, det är väldigt modernt, tänker jag. Det är modernt att tänka så.
Mm. Verkligen. Det är så. Det, man tänker också att bara all den här kunskapen som har byggts upp liksom i hela världen, generation efter generation, att det hela tiden, eller hela tiden, men så många gånger har slagits ut. Tänk vad det hade kunnat vara ännu rikare förstås idag om man inte hade då liksom helt enkelt mördat folk eller stoppat dem från, kvinnor från att föra den här kunskapen vidare. Och inte bara barnmorskeri, men liksom det här med örter och läkekonst, att man verkligen, där har ju liksom vården eller medicinen också varit ganska stark med att säga att det där är bullshit.
Mm.
Det är vi som sitter på svaren, och vi är ju då män förstås som är läkare, och att det är de man ska lyssna på.
Mm. Jag ska vara lite tidspolis här. Vi har några frågor som vi verkligen vill få med. Vi träffades i Järna, underbart ställe.
Vad vackert det var. Och lugnt.
Jag har ju hört lite om Järna tidigare, men jag fattar, alltså det är ju verkligen en vibe. Det lilla jag såg, jag tyckte det var härligt. Vi var där på Snipp sauna ceremoni. Vill du, hade folk lite specifika frågor om snipsamna? Eller bara, ja, men, lite allmän, vad är det? Vem gör, ja,
men
det?
Lite, jag tycker att vi kan, man kan väl snacka lite om vad det är. Men också så här, när är det lämpligt? När är det inte lämpligt? Mm. Finns det någon tid när det inte är lämpligt? Hur kan man göra om man vill köpa en snipsamna? Och hur kan man göra sin egen?
Yes, yes.
Många frågor.
Ja, men jag ska vara sammanfattad och prata.
Liksom, jag vet, det är jättesvårt. Yes. Du får komma tillbaka en annan gång och prata jättemycket.
Nej, men jag tror att jag kan göra det. Alltså, egentligen kan man säga att ordet snipsauna är, har jag hittat på.
Jaha, det är du som har myntat det?
Ja, alltså, det var jag och Hella, häxans trädgård, som kom på det. För att det har hetat hukbad i vår nordisk tradition.
Mm.
Och sen så liksom yoni steaming. Men jag liksom, ja, men det är lite min grej. Jag vill försöka hitta ett språk. Jag tycker att vi har så mycket tradition och det finns så mycket här. Och jag kunde inte riktigt se mig själv introducera yoni steaming på nytt.
Fittbastu.
Liksom. Fittbastu tänkte jag. Men då tänkte jag, jag vill att småsnipporna ska ånga. Jag vill typ att föräldrar ska kunna säga, vill du ånga? Och jag vet inte om så många föräldrar säger vill ånga fittan. Så tänkte jag,
jag gillar fitta som ord, men jag vet att det är inte alla som gör det.
Nej, men jag älskar också. Så jag brukar väl säga typ ånga gullan eller fittbastu och sådär. Mm. Det tycker jag är nice. Min kompis säger koka hönan. Anyway, vad man gör är, och det är då en tradition som har funnits i Norden, men har funnits i, typ, det finns dokumenterat i 62 olika länder. Det finns alltså två versioner. Det ena är det som ni fick göra, och det är då en så kallad våt bastu. Det vill säga att ni sitter på en liten pall eller en liten stol ungefär 40 cm ovanför hett vatten med olika örter i.
Mm.
Och så kommer de här örterna upp mot underlivet och bäckenbotten och ger avslappning. Muskulär avslappning, men också liksom ökad blodcirkulation. Och det blir ju både liksom att, ja, men som ni kanske kände, liksom att man blir väldigt avslappnad i hela kroppen. Men man kan också bli väldigt, liksom att det blir centrerad avslappning i ett väldigt spänt område. Och sen det andra är att man jobbar med kol och rök. Vilket tänker att nästa gång ni åker till Ghana så finns just den här koltraditionen. Att man sitter liksom på, det är kol, och så har man sådana örter som inte finns här naturligt, typ frankincense. Yes. Det är jätteblodstoppande och sådär. Det har jag faktiskt en kompis till mig som har, hennes mamma kommer från Somalia, och när hon förstod när hon började snipsa hon att, men det var ju det som kvinnorna gjorde när vi gömde oss bland deras kjolar. Vi var hemma på besök, hälsade på mormor. Så satt en massa tanter och det var så rökigt. Och de hade smyget runt kjolarna.
Mm-hmm, härligt.
Så att jag tänker liksom att det finns väldigt mycket mer levande traditioner i andra länder. Bland annat Ghana. Men också Korea, Thailand, Indonesien. Alltså,
vad häftigt att det är så spritt.
Ja, det är jättespritt. Så man kan tänka, alltså man ska ju inte göra det när man är gravid.
Är det typ som med allt att det är så här, man vet inte?
Nej, men man vet inte. Men sen blir det ju så här när man sitter och ångar. Så, det här är inte forskat på, men jag har pratat lite med en doula och läkare och barnmorskor om det här. Och vi tänker, alltså helt vår egen hemmasnickrade, att när man sitter där och blir så avslappnad så frigörs det oxytocin. Och kanske väldigt långt inne i en graviditet, så är det liksom samma oxytocin som sen gör att vi också börjar öppna livmodertappen när det är, vi ska.
Jag tror det ska krävas väldigt mycket, men det kan väl vara lika bra att vara på den säkra sidan.
Det är det jag menar, det ska nog krävas väldigt mycket, men det är väl det man tänker så här, ja, men tänk om någonting händer och sen så blir personen som har ångat orolig och så går det igång, så blir det bara jätteobehagligt. Så därför kan man ånga om man vill från liksom vecka 38 inför förlossning och sen kan man ånga efter. Men då brukar ju vi, det är på samma sätt som man säger att inte ånga under graviditeten. Och det tänker jag är av säkerhet för alla inblandade. Mm. Och likadant med menstruation, att ånga mitt i menstruation kan man säkert göra om man är erfaren, men om man gör det för första gången kan du ju få extremt ökat blodflöde.
Mm. Och då blir det upp ännu mer.
Ja, obehaglig upplevelse. Likadant, inte, där, inte efter underlivsoperation, får vänta en 6-7 veckor. Och sen, vanligaste misstaget ever, alla bara, åh, jag vill ånga, för jag vill bli av med min svamp. Man bara, big no no, för att om man ångar mitt i svamputbrott, så bara, alltså nu säger jag det på en svampen större bara, podcast. Hej. Ja, ånga inte när ni har svamputbrott, för att det blir värre. Ånga innan, alltså proaktivt, men inte under, för att där ska ni jobba med något sittbad eller i isande liksom omslag eller binde med örter, så att ni kan lugna ner systemet. Bakterier
eller vaginos då?
Ja, men där är det tvärtom. Där är det jättenice att ånga.
Ja, härligt.
Har jag tid för en kort anekdot?
Mm.
För det här är verkligen så här, precis när jag hade liksom fått mitt certifikat och börjat jobba med Perihydrosteam, som det heter på engelska. Perihydrosteam Institute. Men det är ju egentligen då ånga. Och då skulle man ha massa testklienter och man skulle föra journal och case studies. Och den första jag hade, hon hade bakteriell vaginos. Och hon ångade och jag gav en örten som hade lärt mig. Och hon ringde mig, det var en kompis med thank God. Och hon bara, nu har jag ångat och jag vill bara kolla om det är normalt, men jag liksom så här, det har kommit ut massa slem. Jag bara, men det är jättebra, för vi vill ju liksom ånga för att öka den här utrensningen. Hon bara, okej, okay, ja, men för det är, nu är det 4 yoghurtburkar. Jag bara,
va?
Jag bara, vilken yoghurtburk? Den här gamla tanten, yoghurtburken, en liten. Hon bara, ja, den. Jag bara, full. Va? Hon bara, ja.
Ursäkta?
What?
Men har hon något annat? Alltså var det bara bakteriell
vaginos? Hon hade haft bakteriell vaginos återkommande i, sen hon var tonåring, och hon var 26 då. Så att det var ungefär, och då pratade jag med min lärare, hon bara så här, typ, no big deal, alltså, you can think that the vagina has a bit of a cold. Och för vissa är det liksom som total utrensning. Så jag fick ju typ, jag trodde typ att jag hade gjort fel och bara fick panik, men hon har ju aldrig haft det.
Under hur lång tid kom det sådana där?
Så ungefär mycket, under ett dygn.
Oh, wow.
Men vanligast är ju mindre, liksom kanske en deciliter eller någon liten klump eller någonting sånt där.
Det är rätt extremt. Men hon kanske också har högt flöde. Alltså när man har bakterier, om det är någon som inte vet vad det är, då är det kul för dem. Kanske om man aldrig upplevt det. Men att det är lite pH-balans, det kan vara ganska rikligt. Och så luktar den här typiska fiskdoften.
Jag tror liksom också att min egen lilla nu, när jag, om jag, eftersom nu känner jag att jag får prata om vad som helst här i egenskap av Kristina. Mycket bakteriell vaginos som återkommande, som kommer till mig, som jobbar bland annat med snippsauna, det är egentligen så här. Ni ligger med en person som ni redan vet om inte är förmågan att ge den intimitet som ni faktiskt vill ha.
Mm.
Den trygghet i rotchakrat som du längtar efter, och du tror typ att han eller hon kan ge dig det, men like deep in your heart you know. Alltså så här, bara ligg inte med douchebags, det är typ det jag vill säga. Så här, men så gör något annat, du behöver inte låta någonting komma in i vaginan. Alltså för det triggar och triggar och triggar.
Mm. Det är så ibland, ofta efter sex.
Ja, men ofta efter sex, penetrationssex eller leksaker. Så att,
rotchakra, berätta.
Ja, nej, men alltså det är ju, jag är inte bäst på chakran, men det är det, den del som sitter liksom vid perineum, alltså längst ner i din kropp. Alltså här ner, nu visar jag liksom ner mot mitt underliv och bäckenbotten. Mm. Ja. Men det är inte, alltså det sexuella sitter lite högre upp under naveln, så det är verkligen så här. Din trygghet, ditt fundament, din bas, ditt jobb, din relation. Pengar är ju också som en sån grej. Alltså så här, familj. Jag tror här är det verkligen mycket, mycket trauma. Sitter liksom här och i hjärtat. Alltså olika triggergrejer.
Mm-hmm.
Och det handlar ju om att man tänker ofta så här, men om jag inte gör som den personen vill, då kommer den personen inte vilja ha mig. Och det är okej, jag gör det ändå.
Mm.
Och sen så är man där igen och så är man igång och bara, alltså, men jag är ju inte helt sann och fittan vet.
Gud vad skönt att vara borta från det där. Alltså bender.
Ja, det har ju med ålder att göra också. Så många som har bakteriell vaginos är ju ganska åt det yngre skalan. Sen dyker det ju kanske upp också. Mina kompisar brukar kalla mig för the nun när jag pratar om det här. Men jag är ju så här, men alltså, du vet, kom igen. Man, det är också kul att tänka lite celibat ett tag eller lite begränsningar. Alltså om man har de här problemen. Och ifråga, och ställa de kraven på den personen, så bara, men jag skulle jättegärna ligga med dig, men jag undrar lite kring det här och det här.
Mm.
Ja, inte fel att ställa
inte
frågor.
Fel, och liksom, men det är läskigt när man är ung, men det skulle jag säga, det är, för mig är det så här, oj okej. Okay. Jag har ju absolut inte forskat på det på något sätt, men jag har ju mina journalanteckningar, då skriver jag så här, otrygghet, relation, frågetecken. Eller intimitet, frågetecken. Trygghet, kärlek. Och så BV, bakteriell vaginos.
Många av de tjejerna som jag träffar, det kan också vara väldigt basic grej, som att både med svamp och bakteriell vaginos, att man får det här behovet av att tvätta sig väldigt mycket. Man tänker att man ska tvätta mer och mer. Och vissa fortsätter ju med så här tvål och sånt. Mm. Det känns så basic info att man tvättar inte med tvål. Men det måste man säga ofta. Mm. Även till äldre kvinnor som man träffar. Att det blir liksom inte bättre.
Nej, men där kan man ju tänka då att ångan är lite nice. Mm. Man sitter ju så långt ifrån. Och om man då någon gång har gjort en ångbehandling för ansiktet eller en ångbastu eller typ så ångat kläder och ångat bort smuts. Eller,
ja, visst.
Jag vet inte, jag är född 79. Jag hade brevkompisar och kunde ånga bort frimärken på kuvert.
Ah, yes. Så kunde man återanvända dem.
Okay.
Ja.
du
nickar lite in.
Det här kände jag var ett sen.
Så att någonting verkar ju släppa med ångan, tänker jag. Alltså att porerna öppnas och då kanske det är att föredra, för då är man inte inne med vatten. För vatten och ånga är ju inte samma struktur.
Nej, men precis. Mm. Om man liksom ska ånga hemma, vilken typ av örter snackar vi? Om man är liksom första gångs ångare och bara vill liksom känna av.
Jag har faktiskt lagt en sån här 10 minuters gratis guide på min hemsida snipsauna.com där. Mm. Där kan man kolla.
Perfekt.
Och där rekommenderar jag också lite så här basic örter som man inte kan göra något fel med. Och det är sådana, mycket örter som är gröna. Så här, citronmelis, pepparmynta, hallonblad, så här, vinbärsblad. Alltså örter som ger mycket fukt och kyla. Men även ringblomma. Mycket fukt, fast lite mer fetare. Inte något uttorkande eller utrensande. För det är de vanligaste misstagen, att någon med en väldigt kort cykel tar typ hjärtstilla eller ros och så blir cykeln ännu kortare, för att då börjar man blöda tidigare. Eller tvärtom, att man tar örter typ som gråbål eller lomme som är lite mer så här, jobbar lite mer med att stärka livmodern och hålla, som man använder efter förlossning, alltså en sån blodstoppare eller mer. Ja. Så tar man dem när man har liksom en jättelång cykel, så blir det ännu längre. Eller typ att man tänker så här, lavendel, det är så lugnande. Så tar man typ 2 deciliter lavendel och bara, men tänk hur lavendel växer i vintern. Den är typ lila och det är svinkallt. Den är jättepotent. Mm. Man behöver så här typ en tesked lavendel. Så gröna kirskål för er som letar efter mer användningsområde till kirskål. Det kan ni ånga med. Men jag skulle också säga så här, i de riktigt gamla liksom, recepten eller folktro ört böckerna som jag har hittat, så verkar de ha liksom typ haft vatten och kanske någon, alltså lök.
Okej, okay, nice.
Lök och bara själva vattnet liksom. Och det tänker jag säga sig själv i en tid innan det fanns modern sjukvård, att så hett kan man ju inte tvätta sig liksom. Det blir jätteläskigt, men att man har en heta ångan är ju något annat liksom. Så jag tror att testa bara med vatten om det är läskigt.
Men hur började?
Jag vet inte, sa du det? Alltså, vad syftet, alltså när man gör snipsauna, är det för avslappning och att öppna upp? Koncis, varför ska man välja att göra det?
Jag brukar säga att man kan tänka två vägar. Den ena är, precis som du säger nu, att det är skönt och avslappnade. Som en enkel kärleksritual för snippan.
Mm.
Typ som ansiktsvård eller fotvård. För att det är skönt om man blir väldigt avslappnad och varm, och man är snäll mot ett område som oftast är utsatt för icke-snällhet eller negligering.
Eller har varit i alla fall.
Eller har varit, ja precis. Hinns inte alltid med. Och det andra är ju då, om man har någon slags obalans, så finns det vissa örter för vissa symptom. Typ vi pratar om bakteriell vaginos och svamp, så finns det vissa örter. Man kan använda det efter förlossning för att hjälpa till liksom att få ut med delar av livmodern, hjälpa till att få igång blodet efteråt. Alltså det är ju lite, det ska man inte testa själv, utan så här, det kan vara bra att ha lite mer kunskap kring det. Men då har det ju använts väldigt mycket inför förlossning för att liksom komma ner i varv, slappna av, öka blodtillförseln.
Mm.
Och sen vet jag ju att det är ganska många som man har kommit in i, kanske antingen i klimakteriet eller efter. Men det kan vara lite svårt med liksom själva libido och the juicy flow. Och då tar man lite snipsauna innan och är lite fuktig och härlig.
Och blodet är då redan där.
Ja, och så är det lättare att kunna ha penetrerande samlag.
Härligt. Du, jag har förstått att Opo berättade att du ska hålla en kurs i ceremonier.
Yes.
Och vi pratar en del ceremonier, Opo framförallt.
Önskar
mer ceremoni åt svenska folket.
Ja.
Kan inte du berätta lite om kanske dels vilka ceremonier du gör, men också kanske lite, ge lite inspiration för gravida, postpartum, men även så här.
Jag kommer ihåg när vi var hos dig, då också kommer jag att tänka på att jag vill ha en ceremoni till min dotter just när hon får mens. Att just ha, alltså för att vi var ju på Snipsan hos dig och det var ju väldigt avslappnande. Men så var det också en ceremoni liksom runt och det var så fint. Det var så vackert. Och att få göra, och det var ju inte, vi hade inte något särskilt att fira när vi kom dit eller vad man säger. Men att få ha en sån stund när man får sin mens eller när man är där omkring, tänker jag, fy 17 var fint.
Alltså jag säger bara gör det. Det behöver inte bli för stor grej. Man kan ju också verkligen ha, om man har ceremonier för de som går in i menark, så är det ju jätte, tycker jag, är så extra viktigt att ha den här dialogen. Så
det är det, alltså första mensen.
Första mensen. Ja. Där kan man ju verkligen prata om hur man vill göra det sådär, så att det blir exakt så som den personen vill ha det. Och sen kanske höja upp det lite mer. För att ett barn kan ju säga nej, 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 nej. Och sen så gör man någonting mer. Liksom. Jag vet flera fina sådana exempel på ceremonier som har utgått från liksom, det lilla barnets önskan om typ så här, jag vill kolla på film och äta tårta. Och så har det varit liksom, att man har bjudit in lite andra människor. Och sen så kanske gjort en blomsterkrans och bara satt på. Och sen så. Men alltså, det där är ju helt liksom nytt område. Det finns en jättefin ceremoni som jag har en vän som har gjort några gånger. Hon gör inte det längre, men då så gjorde hon ceremoni så att det var som att de unga flickorna som hade fått mens och de unga pojkarna som liksom var i samma gäng, de fick hänga, alltså de unga flickorna fick först hänga med kvinnorna i släkten och sen männen fick hänga med männen och sen så fick liksom pojkarna gå ut i skogen och bygga en jättefin ceremoniplats liksom så, och sen så fick flickorna liksom så här fixa de fick typ så här fixa lite mat och bo och sova ute och så här klara sig själv, så typ så här, the dudes worked with beauty. Och tjejerna jobbade lite mer där. Och sen så dagen efter så fick de byta. Så att de här unga flickorna gick till de äldre männen. Som då berättade för dem liksom. Alltså hur. Alltså så här. Du har rätt till. Det här är din kropp. Du äger dina nej. Så här kan en man säga till dig. Och det här är inte okej. Så fick de ställa massa frågor.
Vem sa det till vem, sa du?
Alltså de unga flickorna fick prata med de äldre männen. Och papporna och farbröderna. Okay. Och så var det så här, om någon tar din kropp och du inte vill det, då är det nej. Även om det, och så pratar de jättemycket om det. Och så de fick ställa frågor om typ samlag och sånt där med de här äldre männen. Och pojkarna gick till de äldre kvinnorna som berättade om liksom så här, the pussy, berättade om mens. Och de här unga pojkarna fick ställa frågor. Och så
här, vart var det här någonstans? Det låter jätteavancerat.
Ja, men det är en kompis till mig som är häxa som gjorde det här förut.
Okej, okay, här i Sverige.
Ja, hon gör det i Sverige. Och det är ju väldigt avancerat. Mm. Men det är också asfint att tänka att det skulle...
Och över generationsgränser.
Över generationsgränser liksom. Och över kön och så vidare. Att visa på att det finns någonting sunt. Så av de anledningarna så är de här initieringsceremonierna viktiga. Liksom. Men det kan vara allt ifrån att det är rosa geléhallon om man kollar på en film. Till vad jag nu berättar lite mer avancerat. Så det där, det finns ju ingen helig ceremonibok i någon lång häxtradition eller så, utan det här skapar vi ju själv. Men vanligast, alltså det som jag gör, jag håller flest ceremonier och utbildningar i, genom cykeln, genom årstiderna. Det vill säga jordprästinna, vandra med prästinnan. Att försöka återintroducera ett cykliskt liv i vår vardag.
Vad innebär det då?
Det innebär, det innebär ju att hylla de cykler som finns naturligt. Ålder är en sak. Om man blöder så är det ju liksom första mensen. Och sen så när man kommer in i, om man väljer att ha barn så är det ju modern eller föräldern. Och sen så när man slutar blöda. Och sen så kan man ju utifrån de här cyklerna För man kan ju, vi pratar mycket om arketyper, att man kan initieras till typ en moderarketyp fast man inte har barn. För annars är det risk att man fastnar väldigt mycket i att man fortfarande är ung. Och det blir inte lika nice när man är typ 45. Så ibland behöver man de här initieringarna för att inse vad man har liksom kommit i livet. Jag tänker att vi alla har de här kompisarna som var skitkul när man var 20. Och sen så är man nu lite senare, 25 år senare, bara, fast nu pratar jag om samma sak.
Det
är inte riktigt så här. Så det är ofta för det också att man påminner om cykler. Sen har man ju också månadscykler som påverkar oss. Och sen har vi ju också årstiderna. Det är ju jättestort, men om man tänker så här. Om jag jobbar med jul i mitt årsjul, då går jag in och tänker vad jorden gör i, där jag bor. Alltså här bor ju Sverige och verkar i Sverige. Den går ner och lägger sig för att vila. Alltså ingenting ska växa. Om vi tänker hur vi firar jul i vårt samhälle så är det exakt tvärtom. Mm. Man ska dit, det ska lagas mat, det ska fixas och donas. Medan jorden bara ropar vila, vila, vila. För vi behöver längre tid för att gå in i en djupare vila. För att trötta människor behöver liksom sömn. Men är själen trött så behöver man inte sova. Man behöver introspektion och vila lite längre. Men vi har ju ett samhälle som bara så här leverera.
Ja, året om hela tiden.
Och jag menar, om vi tänker på vad jorden gör. Utifrån då här där jag bor och verkar, så är det så här som nu. Man bara, hur mycket hallon finns det? Hur mycket som helst. Fast hon har vilat jättelänge. Så att vi jobbar ju med, och det här är ju ett årshjul enligt liksom häxorna. Eller många gamla traditioner har årshjul, och så även vi. Liksom. Finns även ett inom den norröna nordiska traditionen. Det är så här, olika blot och grejer. Och det är väldigt, alltså det är väl, när man börjar prata om det, man bara, gud vad logiskt. Det är klart vi ska fira skörden, så vi inte
tar en fyra.
Du vet, alla bara odlar jättemycket chili och purjo i februari, och sen så står folk där i maj och bara, är det någon som vill ha en chiliplanta? Man bara, varför hade du så mycket frön? Jo, för du har inte tänkt på skörden, eller hur du ska ta hand om dem, för du skulle typ åka bort hela sommaren. Så att det är så här cykliskt och så här lite nice. Hela tiden. Och det är det som ni jobbar med. Ni jobbar ju med det cykliska. Ni jobbar med liksom födandet. Och i födandet så finns döden där. Hela tiden närvarande. Och återfödandet. Liksom, the birth of a mother. The birth of a baby. The birth of a family. Alltså det är så himla vackert. Att det är liksom lugnare än det här. Uppåt.
Mera.
Hela vägen dit och sen så tar det slut. I en grav. Alltså, många animistiska traditioner är ju tvärtom. De är ju så här. Fett nice, men vi gör det nästa gång. Mamma, vadå nästa gång? Vi gör det nästa liv. Du får tillbaka dina pengar nästa liv.
Ja, precis. Nej, gud vad, jag måste prata lite mer om nästa liv. Att göra saker liksom sen.
Alltså, är det inte befriande, tänkte
jag? Verkligen. Alltså, att man också, det finns tid. Det finns tid sen.
Ja,
hörrni, vi måste faktiskt snart avsluta. Mm. Så kul har vi haft. Det gick jättefort.
Det gick jättefort.
Vad har du med dig? Du sa att du hade en runa.
Ja, men jag tänkte att jag skulle... Jag vet inte om ni har tänkt att vi skulle dra en runa för podden.
Ja, jag vet inte vad det betyder. Det här säger mig ingenting.
Nej, runor är...
Jag vet vad en...
Ja, du vet vad en runa är.
Ja, men inte att man drar en...
Nej, man kan tänka sig som ett tarotkort kanske. Mm. Eller ett orakelkort. I Qing. Alltså det är en tradition som... Det är ganska intressant, väldigt kort. Man har inte hittat förut i långt. I arkeologin och religionsforskningen så tänkte man att runor bara var ett bildspråk eller ett skriftspråk.
Ja, precis.
Men nu, liksom, precis typ nu för något år sedan eller två år sedan så har man börjat förstå att det kan ha funnits en magisk betydelse. Och då är det ju massa människor som faktiskt har bevarat att man kan spå i runor. Så jag tänker om vi bara drar en runa för podden nu.
Ja,
så jag tänker att ni ska dra. Så då...
Jag är redo i den här... Det är också jättehäxig påse du har.
Ja, det är lite
häxig.
Den är häxig. Ja. Men då kan man tänka sig att det blir bara...
Oh, det var som stenar.
Ja. Då ska du vända på den. Så.
Det ser ut som ett M.
Det ser ut som ett M, ja. Den här runan heter Eowas. Det här är intressant. Det här är en lite speciell runa. Alltså nu får ni tolka det här så. Jag vet ju ingenting om er podd eller någonting. Men det här är en alltså typ att det ska ske en någon slags transformation. någon slags djupare förändring, inte bara så här putsa lite på ytan, utan ni ska liksom ner till underjorden, ner till rötterna och ta reda på saker. Och i den där underjorden så kan man nästan tänka, åh, det är så mörkt och läskigt och det är döden. Men den här runan handlar också, det kan ibland kallas för hästrunan, för att hur ni än gör så kommer ni liksom aldrig vara ensamma där nere. Utan det är inte som att ni ska resa på en kryssning någonstans eller till ett härligt land, utan det kan bli lite jobbigt, det kan behöva skalas av, rensas bort. Det kan behöva ses i lite speglar kring vad som verkligen är sant och vad som verkligen är viktigt. Kanske behöver man, om jag ska översätta det till ett språk så här i en podd, så kanske det kan handla om så här, så här började vi och vart är vi nu? Men att istället för att bara planera utifrån så här framtiden så bara vänta.
Vart var vi någonstans?
Typ, alltså vi simmar ner till havets botten och kollar vad det finns för skatter. Men då behöver vi faktiskt simma lite i mörker. Ta ett djupt andetag och kolla läget.
I hear you.
Och lita på att det finns någon som är med er. Den här hästen eller förmödren eller guide eller något.
Bra. Jag tycker jag känner...
Jag vet vad de säger. Jag get it.
Ja, bra. Perfekt. Du ska berätta för oss. Ja.
Det är lite hemligt.
Ja, vad kul. Lite hemligt. Det är bättre. Du, ja, men vad spännande.
Rebecka, du får jättegärna komma tillbaka. Det känns som att man vill fråga dig 1000 frågor till.
Så du har precis bara öppnat boxen.
Om verkligen. Men om man vill veta mer, du finns Wild Herbarista på Instagram. Ja, du har kanske... en hemsida eller något.
Ja, wildherbarista.com. Jag har den här snipsana.com som är mer så här info bara. Jag började där och sen så liksom bestämde jag mig för att outa mig som häxa under den här tiden. 100%.
Okej.
Och då blev det wildherbarista.
Och jag tänker, för det har vi inte pratat så mycket om, men alltså om, just att man kanske kan inspireras till vilka typer av ceremonier man kan göra under en graviditet för att hylla det, alltså på ett sätt som inte är liksom med konsumtion och den biten.
Precis.
Utan också hylla postpartum som är allt för bortglömt. Det får vi prata om.
Ja, men jag kan ge ett tips då till era lyssnare, att det finns faktiskt ett konto som heter Moderbyn.
Moderbyn.
Ja, och de har ju precis börjat liksom just så här skapa sådana ceremonier. Och sen finns det ju även Susanna Rickman som jobbar under namnet Livmoder.
Följer jag också.
Men hon ska nog gå på föräldraledighet i augusti. Men där är det ju, de två är, alltså om det är någon som nu bara, men jag vill verkligen göra någonting. Och sen kan man ju absolut kontakta mig också. Så
och alltså verkligen om man vill liksom level up och verkligen få hjälp med det, så tycker jag att man ska kontakta experter. Men jag tycker också att det är väldigt fint att se att fler och fler gör lite egna ceremonier för sina vänner. Och så. Ja. Det behöver inte heller vara så här superavancerat. Bara, vi tar tid för dig och hylla dig och bara...
Se dig.
Ja, se dig. Alltså det kan verkligen... Man behöver inte lägga jätteprestation i det. Man kan göra det på sitt sätt.
Och också, man kan inte göra så fel. Alltså, jag menar, ni känner ju oftast era vän bäst. Vad skulle hen tycka om? Och vad vill ni ge till?
Ja.
Liksom,
100%. Alltså, det är det där som jag typ egentligen säger så mycket. Det enda gången man kan behöva någon som är tränad, det är om man vill jobba med typ regression, andra världar, transresor, trumresor, så att folk liksom kan kalla tillbaka och så. Och sen om någon tycker att det är läskigt, ja, jag tycker det är läskigt när vi liksom kallar in och vad är det så? Då kan man bara prata med någon, men annars, det som ni säger, det är det finaste. Alltså det är ju en ceremoni att vi har vatten i kranen som vi kan dricka. Man kan ju bara säga tack vattnet.
Ja, visst. Amen.
Med de orden,
jättebra avslut. Säger vi perfekt.
Tack. Att ni lyssnar. Tack så jättemycket, Rebecka, att du kom hit. Vi uppskattar
det. Tack.
Hejdå. We'll be right back.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.